Från Di Digital.
Det här är
Digitalpodden.
Voi krigar vidare på elskotermarknaden.
Värderingen slår alla rekord.
Klarna storsatsar i USA.
Hundratals miljoner kronor har gått upp i rök.
Vår lista med techmiljardären, den blir allt längre och längre.
Miljarder från riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag.
Välkommen till Digitalpodden, Sveriges största podd om startups, investeringar och digitalisering av det svenska näringslivet. Jag heter Ida Hansson-Busvits, nyhetschef på Digital, och med i studion har vi vår reporter Marianne Gazzi. Vad ska vi prata om idag?
Ja, dels om sociala medietrender, och så får vi en rapport från toppmötet i Davos med DIs världenreporter Malin Rising. Men först ut om den senaste tidens hackerattacker.
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Ja, få har nog undgått den här rapporteringen om helgens hackerattack mot Tieto Every som då har drabbat jättemånga av deras kunder. Vi har Rusta, Filmstaden till exempel, alla biografer, Stadium, Grandgårdens till och med drabbade. Men även inom offentlig sektor, kommuner, regioner och till och med riksdagen. Och det verkar ju framgå nu i alla fall enligt Tieto att det är den här ryska gruppen Akra som ligger bakom attacken som skedde då natten mot lördagen. Men Marianne, vad är det här för typ av attack?
Ja, det är en ganska vanlig typ av attack, så kallad ransomware. Alltså en form av utpressning där man kidnappar känslig information och så vill man ha pengar för det. Den här gruppen har inte publicerat något offentligt än på sin sida på Darknet. De säljer även sån här ransomware-attack. Liksom som man kan, de säljer som ett paketlösning till andra aktörer. Så de är ganska kända.
Hacker as a service.
Precis, ja, fruktansvärt. Men mer än så vet vi inte, och enligt polisen så vet inte de heller så mycket mer.
Nej, det här är ju väldigt besvärligt, den här typen av lösningar. Så jag får med att det är väldigt att om du kan använda deras lösning så betalar du liksom så här, typ en viss procent, 15-20% av vinsten. Liksom. Mm. Går tillbaka till den här ransomware-gruppen. Och sen, det man vet ju så här, att det är den här svaga länken. Återigen, man skickar ut till ett så här phishing liksom, till 1000 personer. Men om en öppnar så är man då kanske inne. Så att det är svårt. Det kan ju vem som helst, fast man tänker liksom, försöker tänka efter före, så kanske man är stressad och klickar fel och sådär, så att det är lätt hänt tyvärr. Och vår kollega då, Lasse Wierup, som han är ju krimreporter här på Dagens Industri, han har benat ut det här händelseförloppet som man kan läsa mer om på det är ju så. Och Tieto då ska då ha rapporterat det här intrånget då till Säkerhetspolisen och CE, som är en myndighet för samhällsskydd och beredskap, MSB, styr cybersäkerhet. Och vem, liksom lite vad som hände sen, det verkar råda lite så här delade meningar om.
Ja. De här. Precis. Något som jag tyckte var lite häpnadsväckande där i Lasse Wierups intervju är att den här sektionschefen på Stockholmsregionens IT-brottscentrum, väldigt långt här, de sa att, eller han säger att polisen vanligtvis inte har någon beredskapsfunktion på helgerna för cyberbrottslighet.
Okej, så det är då man ska hacka?
Ja, precis. Bra tips kanske. Men den här gången då så fick de väl kallas in. Hoppas de får lite övertid för det där. Men sen går ju historien lite isär då, för fram till igår, enligt polisen, så säger de att de har inte kommit igång med jakten på grund av att de inte har fått tillräckligt mycket med information från Tieto. Och det här håller ju inte Tieto med dem alls. De ställer sig väldigt frågande till det här och säger att de har gått med på allting. Och nu kan ju mycket ha hänt. Det här rapporterades då i tisdags vid lunchtid. Ja, men än så länge vet vi inte så mycket mer.
Nej, det är verkligen ett ständigt pågående förlopp och så. Men det blir ju ändå stort avtryck, orolighet såklart bland allmänheten och sen stora problem för de här organisationerna. Det är allt från intäktsbortfall för börsbolag till löner som inte betalas ut. Men det man tänker på framförallt är så här, vad kan vi lära oss av det här och hur kan vi agera annorlunda framöver?
Mm, precis. Ja, man får ju hoppas att det här får upp säkerhetsfrågan på i styrelsemötena lite mer då kanske.
Ja, men det är så här när man kanske kan räkna på, ja, man säger så här, intäktsbortfall eller att det kanske påverkar kunder i nästa led som, ja, så då kanske det blir att man kan lägga mer resurser på det här. Vad tror du?
Ja, precis. Jag tror kanske att det här är det som fick droppen, att vägen att vinna över, så att säga. Nej, men vår kollega Johanna Saldert, hon talade häromdagen med två IT-säkerhetsexperter, Ann-Marie Eklund Lövinder och Karl-Emil Nicka. Karl-Emil Nicka var väldigt aktiv på sociala medier nu under helgens attack och var tidigt ute med att ringa in vilket program det var som kunde ha blivit attackerat. Och de ger lite konkreta råd i den här artikeln. Och det här är verkligen ingen, som du säger, liksom, det är ingen raketforskning det här, utan ja, utgå från att du kommer att drabbas någon gång och identifiera alla risker och öva. Det är ju mantrat liksom. Och sen finns det faktiskt hjälp att få runt hörnet. Du nämnde ju tidigare här CERT-CE. Det här är då en ganska nyinrättad cybersäkerhetsenhet som MSB har. Och de har faktiskt ett larmsystem som alla som jobbar med IT-säkerhet kan prenumerera på. Och de varnade faktiskt Svenska kyrkans IT-system om en sårbarhet i höstas, bara någon vecka innan den stora attacken mot Svenska kyrkan ägde rum, och kyrkan reagerade inte på det här. Jag vet inte om de inte prenumererade på det eller om det föll mellan stolarna. Och det har ju varit en fruktansvärd attack.
Ja, det var väl problem, men det drabbade väl bara begravningar och sådär.
Precis.
Ja. Så, ja,
ja,
verkligen.
Nej, men, och sen icke att förglömma, betala aldrig, ge aldrig efter.
Ja, men det är kanske så här lättare sagt än gjort, för att om man har panik till exempel, du har din data blivit kidnappad av hackare och sådär, och du är verkligen så här, shit, vi måste verkligen få upp det här, så kan det ju vara lätt. Och vi vet ju att det finns ju många företag, de har liksom bitcoin på lager för att kunna betala hackare och så, men samtidigt så vet du ju inte så här, kommer hackarna liksom släppa på eller göra som de säger, eller säger de så här, nej men nu, du får betala ännu mer. Det vet man ju inte, man kan inte lita på det, för det har vi ju exempel på också. Och i höst så kommer ju också det här EUs nya cyberdirektiv, NIS2, som, och det innebär ju att det kommer bli tuffare krav på fler aktörer och så att fler måste liksom, förut har ju varit andra, men det är liksom så här, men säg att du jobbar med kärnkraft, då måste ha liksom vissa direktiv som du måste agera efter, men nu kommer det här gälla fler. Och du har också talat med en IT-veteran, men som inte var helt positiv till allt det här fokus på böter och så.
Nej, inte som enda lösning i alla fall. Många i branschen känner säkert till honom. Patrik Fältström, en riktig IT-veteran, han har sedan millennieskiftet faktiskt förespråkat en IT-haverikommission som då ska vara oberoende och, mycket viktigt, inte lägga skuld på någon part. För som det är nu så är det faktiskt så att många IT-avdelningar, de mörkar delar av infon. Dels då för att man ser det som en typ av affärshemlighet att ge ut allt, alltså, och om man upptäcker någonting som man sen lyckas lösa, så ser man det som en affärshemlighet. Det vill man hålla för sig själv. Men det största anledningen till att man håller på allting, det är just att man är orolig för böter från tillsynsmyndigheter. Alltså att man rapporterar lite lagom för att slippa böter, men inte mer än så.
Okej, okay, men vad har någon lösning på det här? Nu har vi ju den här MSB:s CERT-CE. De har ju den här alarmfunktionen. Är det någonting mer som man frågar efter då?
Ja, precis. Den är ju bra, men den är inte tillräcklig. Och även CERT-C kommer ju jobba mycket inom NIS2, och det handlar ju också om hot om böter eller vite. Så det som krävs nu, tycker Patrik Fällström, det är att, alltså ett första steg, att myndigheterna sträcker ut en hjälpande hand till IT-avdelningar utan att då döma eller hota med böter. För det som råder nu, det här är ju över hela världen menar på att självständigt, men speciellt faktiskt Sverige, det blir en slags tystnadskultur. Man inte vågar prata om sakerna, och då det här måste ju brytas på något sätt. Och det här skulle då den här haverikommissionen komma in, och exakt under vilken myndighet det här skulle ligga eller hur exakt det skulle utformas får man väl diskutera, men det är just precis som en haverikommission som utreder arbetsplatsolyckor eller flygolyckor, så ska den utreda exakt vad som hänt och utreda liksom hur det här inte ska hända framöver, och då utan att någon part pekas ut. Att det ska bara redogöra för händelseförloppet.
Mm, intressant. Mm. Och vi kan ju konstatera att de här typerna av attacken bara fortsätter att öka och har blivit ännu hetsigare. Det har ju också skett en stor förändring efter krigsutbrottet och just från Ryssland som... Ja, de ser på sidan av att de gör ingenting mot de här hackarna så länge de inte agerar inom landet och så. Men hur realistiskt är det liksom att han får till sin IT-kommission? Det här är ju något som de har lobbat för då i 24 år.
Ja, han har ju haft ett antal debattartiklar genom åren, även på DI, om just den här haverikommissionen. Patrik Fjällström verkade ganska uppgiven faktiskt när jag pratade med honom. Han visste inte vad han skulle göra mer. Men andra jag pratade med i branschen, de var lite mer hoppfulla. Den här gången var det ju faktiskt väldigt många aktörer som drabbades på en och samma gång. Och dessutom då, som du sa, viktiga samhällsfunktioner. Och nu, Patrik Hultqvist, som alltså Socialdemokraterna, som är ordförande i försvarsutskottet, han har kallat IT-attacken för jätteallvarlig. Och vår civilförsvarsminister Carl-Oskar Bolin, han vill att händelsen utreds nog, har han skrivit på X, gamla Twitter. Så ja, vem vet, det här kanske blir startskottet för en haverikommission.
Kanske också nu när riksdagen har drabbats själva, då kommer det lite närmare, för att vi hade ju den stora attacken mot Coop för några år sedan som blev så talande, de inte kunde ta betalt och så. Men just nu, som du säger, så har det ju varit en väldigt mycket bredare attack, både liksom inom offentlig och privat sektor. Så ja, spännande att se om det sker någon förändring. Mm. Vi fortsätter följa det här såklart. Och skicka in tips om ni har kring det här med IT-säkerhet eller annat case, eller hur vi kan lära oss mer om det här, till mail Marianne eller digital@de.se. Ja, då har jag med mig i studion Dagens Industris världskorrespondent Malin Rising, som nyligen kom hem från det här stora toppmötet i Davos, där hon har skrivit artiklar på löpande band. Det har varit en enorm produktion. Men då vill ju vi veta lite så här, hur var stämningen där?
Ja, men det var ganska dystert och spänt, får jag säga. Det var ju såklart väldigt stort fokus på alla geopolitiska frågor i världen. Krigen i Ukraina och i Gaza, situationen i Röda havet. Så det var väl en av de genomgripande känslorna. Sen var det ändå, trots det då, också en viss förväntansfullhet kring utvecklingen av AI då, som då var det andra ämnet som verkligen var i fokus i år. Det var ett enormt fokus på AI. Överallt när man gick upp och ner längs den här promenad som är huvudgatan där i Davos, så var det en massa olika sponsrade events och panelsamtal som handlade om AI. Så om det fanns någon positiv stämning i luften, så rörde den AI.
Häftigt, så AI ska rädda världen.
Ungefär så.
Var det några fler ämnen som var stora där eller så?
Ja, men alltså det genomgripande känslan från hela mötet var ju att världen nu går in i någon era av väldigt mycket stora förändringar, både geopolitiskt och när det gäller utvecklingen av AI och andra saker. Så det, flera världsledare pratade om att världshandeln har gått in i en ny era av geopolitisk konkurrens, och till exempel så pratade USAs nationella säkerhetsrådgivare Jake Sullivan om att hela den världsordningen som nu har funnits sedan kalla kriget är över och har ersatts av en tid av omvälvande förändringar. Och sen EU-kommissionens ordförande pratade också om samtiden som en tid fylld av konflikter och konfrontationer och fragmentering. Så att, ja, det var väldigt stort fokus på det här med att världen just nu genomgår väldigt stora förändringar.
Mm, det låter ju tufft.
Ja, jo, men precis. Det är lite överväldigande. Också när det gäller klimatomställningen såklart.
Just det, det är ju såklart en stor fråga. Och en annan snackis, det var ju att OpenAIs vd Sam Altman, han var där. Och det här är ju såklart efter den här turbulensen där han fick sparken som vd och sen återinstallerade så. Hur var han nu?
Ja, nej, men det märktes ju tydligt att han var en av de stora stjärnorna i Davos i år. Förra året vid toppmötet så hade ju ChatGPT precis lanserats, kanske bara någon månad innan. Och det pratades mycket om det i korridorerna och sådär, men det var, hade liksom inte hunnit bli ett ämne som man kunde ha med i de officiella panelsamtalen och sådär. Men i år så var det ett panelsamtal med honom och det ägde rum i den stora kongresshallen, vilket normalt sett bara används för liksom presidenternas tal och sådär. Så det syntes ju att det fanns ett stort intresse för honom. Och han gav väl ett lite så här blandat intryck kan man säga. Han var ju med på det panelsamtalet då i den stora kongresshallen och sen var med i ett par stycken såna här privata intervjuer med Bloomberg och The Economist som var väl ändå ganska välregisserade och han minglade inte runt och lät sig utfrågas ut av journalister utan det var väl regisserat de evenemang som han var med i kan man säga. Jag stod och väntade utanför kongresshallen när han var klar. Men när hans assistent såg mig och några andra journalister som stod där så vände de och så tog de bakvägen ut. Så det var tydligt att han inte ville ta spontana frågor från journalister. Mm.
Ja, för att man vet ju fortfarande inte riktigt vad som låg bakom den här turbulensen när han fick gå. Så det har ju ryktats om det här med AGI, generell artificiell intelligens och så. Och det var någonting som han nämnde kanske. Ja. Eller i alla fall den här debatten liksom kring framväxten då av AGI.
Ja, men precis. Och där så skickar han ju ut lite blandade signaler. Bland annat upprepar han ju sitt tidigare budskap om att det är viktigt att man rullar ut AI stegvis för att samhället ska ha tid att vänja sig. Och så pratade han om att AGI, då, alltså avancerad AI, kanske inte kommer påverka samhället så mycket som många tror. Så att han gav liksom en ganska mjuk bild. Men sen sa han dessutom samtidigt att världen måste göra sig redo för ankomsten av AGI och att det kan bli omvälvande och pratade om att konstiga saker kan hända. Så att det var lite svårt att tyda signalerna där.
Mm. Intressant. Och du träffade också ett bolag som vi har varit väldigt nyfikna på. Det jag inte fått prata med dem tidigare och det gäller ju då tyska Helsing. Och de ligger ju helt rätt i tiden för de sysslar ju då med AI för försvaret. Och varför vi fick upp dem på radar var först för att Spotifys Daniel Ek gick in i det här bolaget. Det var det först, det var här långt innan det blev krig i det här kriget och så. Så då var det liksom lite så här kritik, ska han investera i krigsbolag ungefär och sen så blev ju det verkligen en lyckad investering och även svenska Saab försvarsjätten också gått in i det här.
Ja, men precis. Vi hade ett väldigt intressant samtal. Han var ju i Davos för att träffa ukrainska delegationen där men också hjälpa dem och liksom lägga tyngd till deras budskap om vikten av stöd till Ukraina och vi pratade mycket om hur ny teknik har potential att verkligen avgöra kriget i Ukraina. Att Ukrainas överbefälhavare har ju tidigare sagt att det är väldigt svårt. Anledningen till dödläget i kriget är att båda sidorna har väldigt svårt att överraska varandra. För på grund av liksom ny teknik som drönar och sådär så ser man hela tiden vad den andra sidan är på väg att göra. Och att det är därför liksom nya tekniska genombrott som den ena sidan kan få tillgång till har potential att verkligen kunna bryta det här dödläget. Och Helsings vd menar då på att det här kan hända redan i år. Det sker väldigt mycket teknisk utveckling i Ukraina. De använder redan Helsings produkter men vi fick inte riktigt veta hur mycket och vilken utsträckning och exakt vad de använder dem till. Och Helsing säger själva att de lägger extremt mycket pengar på utveckling, forskning och utveckling för att hela tiden komma med nya saker. Samtidigt sa han att Ukraina själva har väldigt stor innovationskraft inom just försvarsteknik och har väldigt många egna bolag som jobbar med det här. Så att det händer väldigt mycket på det området. Men vi vet ju inte så mycket om exakt vad, för det kan de inte avslöja.
Intressant, då får vi fortsätta följa. Tack så mycket för den insikterna, Malin.
Tack så mycket.
Podden presenteras av pensionsbolaget AMF som har 14 aktivt förvaltade fonder med låga avgifter. Johan Merslin förvaltar räntedelen i populära AMF balansfond. Fonden har avkastat i snitt 7% per år de senaste 10 åren. Vad beror det starka resultatet på?
Aktiva beslut, snabbhet och att vi förvaltare jobbar tätt tillsammans skulle jag säga. Det fina med balansfonden är att den innehåller AMFs bästa bets. Alltså våra främsta innehav i svenska och utländska aktier plus de räntepapper vi bedömer är bäst.
Investeringar innebär en risk. Dina fondandelar kan både öka och minska i värde. Hänsyn ej tagen till inflation.
Ja du Marianne, hur mycket hänger du på sociala medier i din vardag?
Jag försöker faktiskt att undvika det så mycket som möjligt. Någon gång går jag in på Instagram, men typ kanske varannan dag.
Ja.
Inget ex har jag. Jag har ett konto, men det har jag inte loggat in på.
Hur kommer det sig då? Varför?
Nej, men jag tycker att jag har tillräckligt mycket i min vardag. Jag tycker det är ganska skönt att leva så analogt som möjligt. Jag är ju en stor förespråkare för att kolla på vanlig tv till exempel.
Ja, men jag tycker också. Jag har stått här tidigare och pratat om analogisering. Att, det är också någonting som jag jobbar för. Vi älskar det digitala, men också vet för att få ökat fokus och så. Så det är väldigt skönt att vara i den analoga världen. Och det här är väldigt stor skillnad jämfört med för ett antal år sedan. Då hängde jag ut typ nästan hela mitt liv i stories på Instagram, och min bästis på den tiden var en väldigt hetsig influerare, så att så fort vi gick liksom på gymmet så skulle allting, det skulle tas bilder hur mycket som helst, vilket jag var ointresserad av för att jag ville träna. Vi umgås inte så mycket då. Sen kom tankarna på så här, men vem är det som styr min tid? Man vet ju hur liksom sociala medier jobbar liksom för att trigga påslag och få en att fastna i timmar och sådär. Och jag hade också en bit om det här med analysering i vårt magasin med The Economist världen 2024. Och sen flera år tillbaka så har jag tagit bort så här notiser för sociala medier. Jag har programmerat om min telefon så att jag har olika så här lägen för när jag jobbar. Då har jag liksom vissa appar framme. Jag har vissa notiser som relaterar till jobbet. Och på fritiden så har jag liksom jättefå appar framme och sådär. Jag har också så här, till exempel, jag kan trycka in en knapp så blir skärmen svartvit för att göra telefonen ännu tristare. Det använder jag inte jättemycket idag, men jag använder det en period. Och det här är någonting som allt fler har hört av sig om kring, och som även kommer fram och snackar med mig om just det här, att de också ser ett behov att de vill analogisera, de vill hänga mindre på sociala medier och så. Och vi har ju också läst om så här, olika techhöjder, och de låter ju inte sina barn hålla på för mycket med mobiltelefoner och vara i sociala medier och sådär. Så det är ju en stor fråga. Och där verkar jag också ligga rätt i tiden för att, om man tittar på, jag har sett också flera så här bekanta som de skriver på Facebook, så här, nu avslutar jag mitt konto. Det var bara en kompis häromdagen skrev så här, och hon skriver då att ja, men ni når mig på WhatsApp och sms framöver, och så har hon kvar sitt företagskonto på Instagram då. Och sen så kom det en rapport nu på Gartner som kom en rapport som visade på att där trodde de att hälften av de svarande kommer antingen överge eller kraftigt minska sin tid i sociala medier fram till 2025. Och lika många pekade också på problem som till exempel desinformation och toxiska beteenden som de inte gillade. Och det här är ju också någonting, en stor fråga nu när det är så här valår med desinformation. Vi har ju sett till exempel som den här hackerattacken mot amerikanska finansinspektionen, deras ex-konto där de liksom gick ut meddelande om bitcoin som fick liksom bitcoinkursen att rusa. Så det är så här, ja, det är mer debatt känns det som just nu. Eller vad tror du Marianne?
Precis. Alltså, efter Metas nya spårning eller vad man ska säga, så känns det ju ännu mer liksom just det här att man känner sig lite förföljd liksom, att man inte ska kunna sondera liksom de sociala apparna utan att företagen spårar den kanske också.
Det har ju blivit så här, de har ju spårat det hela tiden, men de har gjort det dolda.
Ja, jo.
Precis. Mm.
Och sen X har ju förvandlats till någonting helt annat än vad Twitter var till exempel.
Ja, precis. Och Elon Musk som håller på blockar journalister hit och dit. Det ska vara så öppet liksom. Det är också kul. Så det, jag fick ju otrevliga mejl när jag skrev min krönika om Threads. Bland annat från sån här nationalsocialister som kallade mig för allt möjligt för att jag inte tyckte om, för att jag tyckte att det var bättre tonläge på Threads än på X eller Twitter. Så de upplever så här, men det är så fint på X medans Threads, ja. Så det är intressant ändå att det så här sker en förflyttning, för att man har ju tänkt lite så här, men det kommer fortsätta gälla. Facebook är jättestort, Instagram är jättestort, Twitter och sen X är jättestort. Och liksom att det kanske inte finns liksom, så att det är självklart att det ska vara så. Men det man ser är ju liksom att folk som säger, ja, men de säger upp sina sociala mediekonton och börjar gå över till andra plattformar och så. Man tittar på till exempel Instagram, det var ju massa influerare som protesterade för när de införde liksom förändringar i sin strategi, för de tyckte liksom att de fick minskad synlighet och exponering och så. Och TikTok som är jättestort bland yngre. Det fanns också en trend där liksom flera började gå över till Snapchat och göra betalda inlägg där, tjäna pengar på Snapchat. Så att, det är liksom, det är inget självklart så där att det ska vara så. Och förra veckan så intervjuade vi på Digital också Hampus Brynolf från Medieakademin, för han hade tagit fram data kring hur det ser ut med den här Threads, alltså Metas ex-Twitter-utmanare. Och det man kan se hittills, det har ju bara funnits i Sverige bara en dryg månad, var det 2 månader? Jag vet inte, i alla fall. Inte så länge i alla fall. Och det de har sett är att ungefär 15% av de svenska Instagram-användarna än så länge aktiverat Threads. Och man ser fortfarande, det tycker jag, så fort jag går in varje dag på Threads så ser jag liksom att det poppar upp fler användare liksom i mitt flöde och så, som jag känner igen. Och det de ser också på den här datan då, det är att de som har registrerat ett konto har ungefär 70% skrivit, startat en tråd. Och ungefär 40% av användarna har också fortsatt att skriva, inte bara startat en tråd utan de har fortsatt skriva då under 2024. Och det här är då liksom att det betyder att det har fått en bättre, snabbare etablering i Sverige än det fick till exempel när det startade i USA. För det kom ju till EU först senare. Det kanske har varit en effekt av att så här, det blir mer intressant när Threads är mer globalt. Om det bara liksom fanns till exempel i USA från början, då kanske det inte blir lika intressant att hänga där. För min egen del ska jag ju bara se att jag hänger ju mer på Threads nu än jag gör på Instagram till exempel. För att jag kan följa fler typer av liksom snackisar. Jag tycker också kul att det är liksom mer profiler som inom tech, kultur och journalistik som också inte enligt normen som kanske är, utan det är fler kvinnor. Det kanske är på grund av konvertering från Instagram och så, tycker jag är intressant.
Men utöver att du säger att det är snällare på Threads, hur skiljer sig ämnena åt mellan Threads och X?
Bra fråga. Jag har ju jobbat väldigt mycket på min algoritm. Och vilka jag följer och så. Så att jag har ett specifikt flöde. För annars har jag märkt att en del går in och säger så här, men vad tråkigt. Här ser jag bara liksom folk från min Instagram typ som skriver. Och att de säger, var är nyheterna någonstans och så. Medan jag skrev ju till exempel tidigt så här inlägg. Så här, jag vill ha, för att den läser jag istället för hashtag så läser jag av alla ord. Vad man skriver, vad man reagerar på, vad gillar man, vilka liksom trådar hänger i och sådär. Så liksom, och den är rätt snabb, den här algoritmen också. Så att jag har ju väldigt mycket i mitt flöde liksom just kring tech. Och jag har ju hittat också flera nyheter som vi har skrivit om via Threads faktiskt. Så det verkar ju vara lite beroende på liksom hur man jobbar med sitt flöde skulle jag säga. Det verkar vara alla möjliga som hänger där. Sen, vet inte, hur mycket hänger du på LinkedIn, Marianne?
Inte om jag måste, inte måste.
Nej, jag var som du för några år sedan faktiskt. Då var jag så här, gud, en tråkig CV-plattform typ. Men sen upptäckte jag att det var ju fantastiskt att bygga nätverk där och få kontakt med människor. Och det är ju också en plattform som jag hänger mycket av min sociala medietid, så är jag mycket på LinkedIn.
Mm. Ja, den är väldigt snäll, men den är också väldigt självförhärligande tycker jag.
Jo, det är klart, man skriver ju skryter liksom. Mm. Men det är ju också mycket liksom, nyheter flera gånger också, så där jag också verkligen plockar upp nyheter och folk kontaktar mig mycket via DM där. Det är många personer som jag kanske inte har telefonnummer till eller på någon annan kanal. Vi mejlar inte, utan vi liksom DMar på LinkedIn och så. Man kan väldigt snabbt få kontakt. Och sen så tycker jag det är kul att just det här med att det är fler profiler som kommer in och verkligen skriver öppet och vill dela med sig av sina idéer. Vi har liksom så här Daniel Ek skriver mycket från Spotify. Vi har personer som Snoop Dogg rapparen och investeraren. Liksom, han är på LinkedIn. Man ser liksom fler personer att de så här tycker att så här, men här har jag en plattform där jag kan dela mina idéer på ett bra sätt. Och det vill de göra och då gör de det gärna på LinkedIn. Mm. Och en annan trend såklart som man vill ta fast på, det är ju såklart AI i sociala medier. Där är ju någonting som AI ligger ju bakom jättemycket i de sociala medieplattformarna. Såklart. Sedan många, många år styr allt från hur Facebook plockar in annonser till dig med vad du skriver till dina vänner på Messenger. De har för länge sedan bekräftat att de till exempel vet om att om du sitter och chattar med din käresta så kan de förutspå redan innan du har tänkt tanken om att du ska göra slut. Så vet de det redan innan. De råkade bekräfta det när de pratade om någon sån trend kring Alla hjärtans dag för några år sedan. Så att de har ju liksom så här hjärnforskare anställda och ja, går igenom väldigt mycket data, så det är ju väldigt intressant. Man tittar på liksom hur du klickar, hur länge håller du kvar, hur liksom rör du liksom tummen och fingrarna på skärmen och så. Det finns otroligt mycket data. Och det här är ju såklart att nu när vi har liksom den här jättestarka AI-momentum så ökar ju även de här investeringarna raketfart. Och det är ju såklart, de sitter ju på en enorm mängd konversationsdata som man kan ju generera och träna AI med. Så att då kan de ju bygga väldigt kraftfulla produkter. Och häromdagen så gick Metas Mark Zuckerberg ut. Han berättade om väldigt stora investeringar från deras håll på AI. Och nu gäller det inte bara liksom generativ AI som vi kanske pratar om mycket ChatGPT, utan han vill nå nästa nivå av AI, alltså artificiell generell intelligens. Och jag tänkte faktiskt att vi ska lyssna lite på honom direkt istället för att jag bara står och refererar till vad han säger.
It's become clearer that the next generation of services requires building full general intelligence. Building the best AI assistants, AIs for creators, AIs for businesses and more. That needs advances in every area of AI. From reasoning, to planning, to coding, to memory and other cognitive abilities. This technology is so important, and the opportunities are so great, that we should open source and make it as widely available as we responsibly can, so that way everyone can benefit. And we are building an absolutely massive amount of infrastructure to support this. By the end of this year, we're going to have around 350,000 NVIDIA H100s, or around 600,000 H100 equivalents of compute if you include other GPUs. We're currently training Llama 3, and we've got an exciting roadmap of future models that we're going to keep training responsibly and safely too. People are also going to need new devices for AI, and this brings together AI and the metaverse. Because over time, you know, I think a lot of us are going to talk to AIs frequently throughout the day, and I think a lot of us are going to do that using glasses, because glasses are the ideal form factor for letting an AI see what you see and hear what you hear, so it's always available to help out. Ray-Ban Meta glasses with Meta AI are already off to a very strong start, and overall across all this stuff, we are just getting started.
Ja, vad är din spontana reaktion, Marianne?
Jag förstod typ hälften.
Okej, ja, det är mycket siffror och så. Men det man konstaterar att han berättar ju då att de ska köpa hundratusentals chip från Nvidia, som för övrigt är de stora AI-raketerna på börsen. Men då kan det vara bra att veta att ett sån där chip är ju väldigt kraftfullt och kostar, jag tror, ungefär $30,000 för ett chip. Så om man räknar på det här så blir det en totalkostnad på över $10 miljarder, alltså över 100 miljarder kronor för bara de här chippen. Och de satsar då på sin egen AI-modell, Llama 3. Och den säger han ju även att det ska vara öppen källkod, vilket ju kan vara en viktig fråga framöver, för att man vill ju ha just den här transparensen, för att det finns ju också risker annars om det blir bara liksom den här blackbox-lösningen, och även från så här reglerare som EU kommer ju sätta tänderna i det i så fall. Så det är enorma mängder pengar, och här tänker vi också på deras satsningar tidigare på Metaversum som kom under pandemin, där man har märkt att så här, de här stora visionerna där vi skulle på något sätt jobba i så här 3D-världar. Det var ju väldigt mycket satsningar från stora bolag. Det verkar liksom lite ha försvunnit. Nu vill vi ses igen.
Thank God.
Ja. Men nu är det liksom en ny typ av Metaversum, och Här pratar ju han om de här glasögonen som är mellanlager för att koppla upp oss mot AI-tjänster med olika assistenter. Känner du lockad på dig Meta-glasögon?
Ja, det är de där som kostar 37 000 kronor.
Ja.
Jag har bara testat... Nej, förlåt. Apple, det är Apple som kostar 37 000 kronor. Ja. Apple Meta ser lite billigare. Jag har faktiskt testat modell 2, tror jag,
ja,
på Tekniska museet och spelade lite spel. Det är väl så långt jag kan sträcka mig, känner jag.
Ja,
ja.
Jag är också lite så här, jag ska gå runt med en glasögon på mig. Men ja, vi får se helt enkelt.
Ja.
Vi kan vänta oss i alla fall mer AI och sociala medier.
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot...
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Detta var allt från veckans Digitalpodden. Håll koll på oss på onsdagar och kommer ut med nya avsnitt. Håll även koll på DIs andra poddar, från Dagliga morgonkoll till Veckovis analyspodden, Makrorådet och DIs ledarpodd. I vårt flöde finns ju också Mitt i bruset, senaste avsnitt just om AI med Anna Fellender.
Ja, och recensera gärna Digitalpodden på Apple Podcast eller Spotify. Och om du vill sponsra den här podden, då mejlar du till sales.podcast@bonniernews.se.
Tack för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är DIs chefredaktör Peter Fällman och den klipps av Umami Produktion.
Vi hörs om en vecka.